Jonas trodde sig att ha var Bond här också när han cruisade fram genom statykyrkogården.
Det kanske var det som gjorde Pierce Brosnan så bra, att det var jag som var honom.
In your dreams.
In my wet, wet dreams. Välkomna till 007-podden med Jonas Högberg och
Anders Hultqvist.
Vi är två jättetrötta killar som har släpat oss samman för att se den första Pierce Brosnan-filmen, GoldenEye. Hur känns det, Anders?
Jag har inte hunnit
bearbeta
det här. Fler lyssnare har hört av sig och undrar vad den andra bröstscenen var i Iskallt uppdrag.
Vänta nu här. Va?
Det var avledande bröstmanöver i Iskallt uppdrag. Vi glömde bort att ta upp den andra situationen. Så jag tänkte bara snabbt berätta att det var alltså när Bond stormade in hos Pushkin, general Pushkin, och han använde hans sekreterare, älskarinna slash fru, vad det nu var, som avledande manöver mot en livvakt.
Jag tror ingen minns Iskallt uppdrag längre.
Nej, men det här har påpekats.
Ja.
Flera håll.
För att liksom make things straight.
Mm.
Det finns två scener i Iskallt uppdrag där bröst används som en avledande manöver.
Ja, precis. Så vi glömde ta upp den andra scenen.
Mm. Vi teasade om det.
En lyssnarstorm.
En lyssnarstorm som består av en lyssnare.
Nej, jag har en till också.
Va? Två? Är det sant?
Tagit upp det privat.
Okej, ja då förstår jag. Då känner man sig snuvad på konfekten.
Exakt.
Det skulle jag också vara om du utlovade en bröst av manöver av något slag.
Nu tog vi upp det här lite väl mycket kanske.
Ja, nu
vi får klippa bort det.
Nu släpper vi. Men vi ska snacka om GoldenEye, Pierce första film. Det skulle bli kul att se Pierce, vad han kan tillföra till Bond.
Underskattad du? James Bond har jag fått höra.
Pierce Brosnan? Men är det inte Timothy Dalton som är en underskattad någon?
För mig, ja.
Ja.
Ja. Men för någon annan?
Men vad minns du av Pierce? Ingenting, uppenbarligen. Jag minns att Pierce var en skön kille. Och att han var ju min ungdomsbond egentligen. Killen man gick och såg på bio. En suave gentleman. Med ett... med lite grejer i bakfickan.
Ja, alltså jag såg inte så mycket Bond när Pierce tog över. Jag såg Pierce i Remington stil.
Ja, ja.
När jag var liten. Och vi alla sa ju, gud, han skulle bli en bra Bond.
Ni sa det?
Men det blev för sent.
Men han blev en...
Men han blev en Bond, men jag vet inte om han är bra. Det ska jag få ta del av nu.
Och det ska vi faktiskt få klarhet i nu. För nu dyker vi in i GoldenEye. Välkomna tillbaka till 007-podden. Vi har sett GoldenEye.
Pierce Brosnan skötte sig ju bra, tycker jag.
Jag tycker han skötte sig helt formidabelt faktiskt.
Är han ansedd på något sätt? Eller alltså, vad är
jag vet inte.
Vad är contentan?
Jag vet inte vad folk tycker om honom nu för tiden. Men jag vet att när GoldenEye kom så var det ju många som tyckte, wow, vilken bra Bond. Det minns jag. Och ja, wow, vilken bra Bond. Får jag väl ändå instämma.
Absolut.
Han var ju gedigen verkligen. Han har ett väldigt bra ansikte. Det sa jag flera gånger under filmen, tror jag. Han har väldigt bra ansikte, den här killen. Så dels så har han den där liksom... Han har det farliga som Timothy Dalton hade. Men han har också det här lite mer gentlemanalika som Sean Connery hade. Fast i och för sig, Sean Connery var ju inte särskilt gentlemanalik, men
han var en douchebag.
Han var katt. Lik, då är det vi kom fram till.
Det var inte vi som kom fram till.
Nej, det var någon som hade...
Han fick jobbet så.
Hon tyckte att han hade kattlika rörelser, Sean Connery.
Men det är Pans också som Roger Moore.
Ja, exakt. Pierce Brosnan har plockat backar från alla tidigare Bond-grejer. Vad hade han från George Lazenby, tror
du? Manligheten.
Manligheten.
Suave.
Ah, the suave. Ja, men han hade faktiskt ja, nästan det kompletta paketet, för måste jag tillstå. Fan vad kul. Och ja, det var väl en gedigen film också, får man väl säga. Det var ju roliga skurkar. Det var ganska snygg action. Och vi pratade om det redan typ 5 minuter in i filmen, att det var ovanligt bra bildspråk.
Så tack för oss. Och
nu har ni fått the verdict redan här liksom. Men som vanligt, det här är ju 007-podden. Vi tar det hela från början och jobbar oss fram till slutet.
Går igenom hela narrativet, vare sig man vill eller inte.
Ja. Vare sig någon vill eller inte.
Jag är ju alltid trött, men fan, jag tror jag är rekordtrött. Jag satt hela tiden, nästan varje scen och bara, vart är vi nu?
Ja, precis. Innan hade de lagt upp en skylt var de var någonstans. Du bara, va? Vad är det här?
Var är vi nu? Vad gjorde de?
Ja, det är ju...
Ändå var det en film där de sa egentligen i klartext vad de gjorde och visade det.
Absolut. Alltså
det var en tydlig film.
Det var en väldigt tydlig film, precis som Never Say Never Again var ju väldigt tydlig också.
Men den hade ett effektivt bildspråk också.
Ja, bra bildberättande. Det var liksom, till skillnad från de andra Bond-filmerna som var ganska menlösa oftast. Det gäller det estetiska och sådär.
Iskallt uppdrag hade ju ganska bra.
Ja, absolut. Sånt. Men den här Martin Campbell som regisserar den här, ja, han gjorde det bra. Det måste sägas. Filmen börjar ju med en snygg shot med ett flygplan som åker mot en damm. Och det är inte vilken jävla damm som helst, utan en jättedamm. Någon rysk damm befinner sig i Ryssland. Ja, och typ klipp till Bond springande som en furie på den här dammen ovanpå. Fram till mitten där han hakar fast sig med bungee-rep.
Bungee-get.
Bungee-jeep. Bangrep. Och bara kastar sig ut. Och det här är filmhistoriens längsta bungee jump hopp. Jag har inte orkat göra om det till meter, men det var typ 720 feet någonting, tror jag. Men det såg ju väldigt långt ut. Och han tar sig ner i en anläggning som finns i den här dammen. Och det visar sig vara någon sorts rysk topphemlig forskningsanstalt, skulle jag tro.
Yxlimox.
Bond trixar sig ner här, och där han helt plötsligt blir påkommen. En pistol riktas mot hans huvud, och sekunden senare inser vi att, ja, men det är ju 006.
Men här innan, han är ju skräckens man. Han smyger i mörkret och klättrar omkring uppe i ventilationstrummorna i skuggorna. Och
knockar en kille på toan.
Precis, smyger på män på toaletten.
Nice. Som man ska göra. Mm. Ja. Jo, men det är fint. Det är bra, bra tempo. Det går vilt till. Ja, de träffar han 006 som spelas av Sean Bean.
Är det Alec Trevella?
Vad har vi på Sean Bean?
Vad har vi på Sean Bean? Vad har vi på honom?
Vad har vi på honom?
Alltså, vi pratar vi kläder?
Nej.
Ja, jag känner mig caught off guard då, för jag tänkte inte så mycket på kläder.
Nej, men det man vet om Sean Bean är att han dör i alla filmer, typ.
Ja, men är inte det där en råttan i pizzan?
Men det stämmer inte.
Jag tror att han lever i några filmer.
Jo, men han dör i många filmer. Och han dör ju ganska snart här också.
Här dör han 2 gånger.
Frestas vi att tro.
Man lever bara 2 gånger.
Ja, det är Sean Beans motto uppenbarligen.
Vi har ju flera hänvisningar, visuella i alla fall, till man lever bara 2 gånger.
Vi kommer definitivt komma in på det där lite senare. Man lever 2 gånger.
Jonas Hötter med pennan.
Ja.
Pennor, hotfullt. Det är ju återigen en weaponized penna med den här. Ja. Så att jag är lite orolig här nu när du...
Akta dig. Ja, nej, men de blir ju påkomna när de placerar ut sprängmedel. 006 blir tillfångatagen av General Orumov.
En stilig kar.
En stilig kar med ett härligt ansikte. Många härliga ansikten
som älskar
filmen.
Sitt jobb.
Han älskar sitt jobb. Han ser väldigt glad ut, han ler, han är trevlig och härlig och sådär.
Och nervös.
Och ibland. Nervös.
Ja, i mot slutet av filmen, då har han fått ta till flaskan och svettas kopiöst. Men fortfarande glad i vissa lägen.
Glad i hågen. Men här så blir han glad, för han dödar ju 006 med ett skott i huvudet. Och Bond flippar, han har satt timern på de här sprängmedlen som de placerat ut till 6 minuter. Men nu byter han timern till 3 minuter och han tänker att nu måste jag skynda på här.
Så smyger han bakom en vagn.
Han smyger bakom en sån här pirra som man kan dra framför sig. Så han drar den från vänster till höger i ett stort rum där en massa soldater pekar sina puffror på honom. Och General Orumov säger till dem: nej, skjut inte, det där är ju farliga liksom sprängmedel som han konkar på där.
Gasbehållare. Men General Orumov, han tycker att det är jätteroligt att Bond smyger bakom den här.
Ja, han, det är en väldigt, det är en väldigt fin scen faktiskt. Den tar liksom en stund, den här pirren att föra. Det håller ju på i typ 20-30 sekunder någonting. Och General Orumov, vi får flera fina klipp på Pirran, Orumov blir bara gladare och gladare åt det här upptåget som Bond sysslar med.
En slags Leon-variation alltså.
Ja, lite så faktiskt. Bond lurar skjortan av dem, hoppar upp på ett sån här, vad heter det?
Något rullband.
Ett rullband som man startar samtidigt som man skjuter på en grej så att det flyger ut tunnor över hela crowden. Bond flyger ut, saker och ting exploderar. Wow! Det bara bräser på. Bond tar sig ut ur den här anläggningen. Han är ovanpå på ett tak. Han springer efter ett flygplan som har startat av någon anledning. Oklart varför det... Ja,
jag startar
det
inte han flygplanet. Nej.
Nej, det är en kille i flygplanet.
Det är en kille i flygplanet.
En rysk pilot som startar flygplanet när Bond springer ut.
Det kommer vara mycket sånt här med mig som bara, vad var det som hände? Vart är de och vad gjorde de? Och var det inte så här? Eller?
Så här var det. Bond springer efter, han kommer fram till flygplanet, kickar ut den här killen. Men då kommer det fram någon typ snubbe som hoppar in i flygplanet, drar ut Bond. Killen som drar ut Bond blir påkörd av en motorcykel.
Ja, det var häftigt. Han bara flyger iväg.
Stort stunt flyger iväg som en ricochet kula typ. Personen alltså, som drog ut Bond.
Att du går igenom verkligen detalj. Det är vi inne på detaljnivå. Men det är roligt för att det blir nästan som en intervju. Att jag frågar vad det egentligen är, vad vi har sett. Jag kommer inte ihåg ett skit.
Bond hoppar på motorcykeln. Bränner iväg och General Orumov och hans polare springer efter, men här stannar de och tänker, nej men vänta nu här, vad är det för sjuka grejer han håller på med? Planet är ju på väg ut för en ravin. Bond åker efter motorcykeln, planet åker ut för ravinen, Bond flyger efter motorcykeln, alla flyger
och alla ryssar i vågen.
Alla ryssar i vågen. Bond flyger så jävla hårt, han flyger in i planet, får upp spaken, drar upp planet och flyger iväg!
Nio år senare!
Först är det ju Bondlåten.
Okay. Det här var ju gafflande. Eller nej, det var inte gafflande, det var ingen helikopter. Det var rafflande.
Tacka, tackar. Tacka inte mig förresten. Tacka GoldenEye.
Nej, men återberättandet var rafflande. Det var ju jättehäftigt stunt. Eller det var ju en häftig actionscen.
Ja, verkligen. Man fick ju upp adrenalinet.
Det bara pumpa. Våra vener bara...
Pow. Ja, och titelsekvens med typ...
Med en låt.
Guldfärgade damer och pistoler.
Och annat guld.
Och en Tina Turner-låt som, ja, också var väldigt bra.
Och CGI.
CGI, ja, det var ju inte lika bra.
Nu data. Alltså.
Data, fy fan. Men det är mycket med data i den här filmen i och för sig. Men det kommer vi till alldeles strax. Men först...
Nio år senare.
Jag pekar på Anders för att jag vill att han ska ta över det här. Men jag inser att han ju inte har någon koll.
Jo, jag sa ju. Nio år senare.
Nio år senare. Bond åker bil. Han åker bil på den här kuststräckan mellan Nice och Monaco. Han bränner fram en fräck Aston Martin I passagerarsätet bredvid så sitter en typ utsänd psykolog från MI6 som ska utvärdera Bond. Det är en kvinna som är lätt nervös över att Bond åker så jävla snabbt på de här krokiga kringelvägarna. Och här, pang pang, så dyker en annan brutto upp. Det är Xenia Onatopp, den supercoola Famke Janssen-tjejen.
Du.
Feel free to cut in anytime, man.
Ja, det kommer en massa konstig funk.
Just det.
Musik.
Bra.
Ja, tack.
Nej, funken var inte bra. Men bra att du att jag noterar funken.
Ja. Ja, jag tackar för mig och måste säga, det var det här jag hade.
Funk, som ni kanske minns, kära 007-podden lyssnare, så var ju ur död synvinkel, det hade ju det där förskräckliga funk-soundtracket.
Vi, eller som ni minns, är vi inga anhängare av funken.
Nej, och den här funken var inte mycket bättre. Ja, lite bättre. För den var ju verkligen fruktansvärd ur dödlig synvinkel. Men den här var ingen bra heller. Märkligt sätt att tonsätta en biljakt på också. Med funk. Mm. Hur kan man...
Ja. Men det är för att vi ska förstå att det är en lite mer lekfull biljakt. Inte på blodigt allvar.
Ja, nej, men det blir en liten jakt här då. Mellan Xenia Onatopp och James Bond. Bond, ja... De åker bland annat förbi en hög cyklister som är ute...
en hög cyklister. Där.
Ja, men de ligger ju när de åker förbi.
Ja, då ligger de.
De bränner ju förbi en båda bilarna och då ramlar hela den här...
som ett domino.
Ja, de är som ett lämmeltåg som bara trillar ihop liksom. Buskis som funkar ändå.
Till funken.
Till funken. Ja, ja. Bond drar i handbromsen till slut eftersom den här utvärderar tjejen ber honom om det. Han är ju
she's begging for it.
She's begging for it. Och ja, det blir lite heta känslor i bilen. Klipp till Monaco där vi är i kasinoscen och här bockar de av alla Bond-grejer bara. Pa-pa-pa-pow!
Det,
som,
vi...
det går undan här som in i tusan.
Det är för att vi ska bli väl införstådda att Pierce Brosnan verkligen är Bond.
Pierce Brosnan är en superbond.
Han prickar av.
Inte nog med att han är kapabel, han gör action bra, han gör biljakter bra, han kan förföra kvinnor bra. Han kan pricka av Bond, James Bond, en draja, lite kort och ja, what else? Han har the works, man. The works.
Oh, du är verkligen imponerad över. Jag tror att det är hashtag i din Bond här.
Wow, verkligen. Han bara prickar av som
så en... Sean Connors bringa lomar moloket iväg.
Inte
för Pierce Brosnan han levererar bringa.
Han gör det. Han har en hårig bringa precis som Sean. Han har ju för fan allt Pierce Brosnan. Hur fan gick det här till? Vilken kung! Åh, det är så bra!
Och Jonas sitter i sin Bond till slut. Men vad skönt, han får göra lite fler filmer än, än min.
Här träffar ju Bond Xenia Onatopp igen vid Baccarat-bordet. De håller, kör lite Baccarat.
Och stråkar sväller upp.
Oh, musiken är så dålig.
Det är känslor.
Wow, ja. Synd att musiken är så dålig. Hade musiken varit bra, då hade det varit en kanonrulle nästan. Nåja, Xenia Onatopp vill inte följa med Bond hem, utan hon har nämligen pling på en gammal gubbe som heter...
Chuck Farrell!
Chuck Farrell! Anledningen till att Anders har järnkoll på Chuck Farrell är att det visas en liksom närbild på hans visitkort.
Ja, hans ID-kort där, va?
Hans ID-kort.
Flera gånger.
Flera gånger.
In och ut i bild också igen. Alltså den visas två gånger. Först ut, ges till en, eller byter händer. Och sen tillbaks igen.
Xenia följer med den här killen hem till hans jakt.
Han har också hårbringa.
Och har märkligt passionerat sex med honom.
Hon har en av de cheesigaste sexscener jag sett, tror jag. Hon nafsar honom i brösthåret.
Ja.
Och krafsar i det.
Krafsar som en liten kissekatt. Och till slut så mördar hon Chuck, vad heter han?
Farrell.
Farrell. med en bensax. Hon bensaxmördar sina offer.
Jag tror att han är en av The Farrelly Brothers.
Mm, självklart.
Jack Farrell.
Självklart. Han påminner ju lite om den här vad var det nu igen? Chuck Norris brorsa i
Jag tyckte hela scenen påminner mer om Austin Powers än Bond.
Jo, men det var
med nafsandet och krafsandet i håret.
Ja, men det var en kul scen ändå, tycker jag.
Ja, men jag väntade ändå på ja, det var jätteroligt, men jag väntade på att någon skulle säga "Oh, behave."
Oh, behave. Come now. Men, och då, det är här vi får se, det är någon som kommer och norpar hans ID-kort när Chuck har gått vidare. Bond har fått i uppdrag att övervaka Onatopp för att han vet att hon är involverad i en smutsig organisation som leds av en mystisk man som heter Janus, som verkar vara någon sorts, ja, terroristorganisation.
Janus-syndikatet.
Han får ett meddelande från Moneypenny, typ röstmeddelande.
Det får han.
Ja, som säger åt honom att ta det lugnt med övervakningen and stay on top.
Ah, och då har det zoomat ut.
På on top. Bond, ja, han paddlar ut till båten. Han tänker, men det där är ju värt att kika på. Inser att Chuck
Farrell står i garderoben.
Ja.
Död.
Död. Bond hoppar ner i en båt, åker in till Monacos, ja, antar jag, stora torg, där de har samlat en hel patrulltyper. Det är väl någon sorts militäruppvisning. De ska visa upp ett experimentellt experimentell helikopter som kallas för Tiger, tror jag. Och den blir då stulen av Zinnia Onatopp och en mystisk andra förare.
Här kanske jag skulle haft en Eye of the Tiger.
Ja, varför inte?
Applåder.
Klipp till.
Applåder.
Applåder. Okay.
Tack, tack. Jag är här hela veckan.
Bond åker hem till Good Old Britain. Snackar lite med M som nu har blivit utbytt mot en annan M som spelas av Judi Dench. Och hon är ju fierce, får man ju säga.
Två scener här, en där Moneypenny var och Judi Dench i olika separata tillfällen förklarar för Pierce Brosnan att han är en manschauvinistisk, sexistisk dinosaurie.
Och ja,
de vill vara tydliga med det, att det är nya tider. Vi är just ju ändå mitt i 90-talet.
Exakt, Bond hör inte hemma, men det är klart han gör det. Så länge man är medveten om vad man är så kan man fortfarande, ja, men det finns fortfarande folk som kan ha användning av såna typer. Klipp till Severnaya i Ryssland. Och här får vi under en ganska lång period följa svenska Isabella Skorupko.
Ja, svensk regering. Hon är en level 2 programmer
som heter här. Natalia
Zimonova.
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 Zimonova. Hon arbetar på någon sorts radartornanläggning.
Någon hemlig bas där.
Hemlig bas. Det här är långt in i Ryssland, alltså. Vi snackar mitten av Ryssland där inte ett jävla skit händer. Det är snö. Snöstorm jämt. Men de har ju mysigt nere i sin lilla radartornsbunker som de typ bor i.
Hon håller på att gnabbas.
Hon håller på att gnabbas med en annan programmerare som heter Boris.
Boris
som skickar
Krichenko
snuskiga meddelanden till henne.
Och som har gjort ett helt eget graphical user interface med karikatyrbilder av sig själv. Så
just
när de
det
dyker upp i
Natalia försöker ju logga in i sin dator, men då dyker det upp någon sorts nidbild av henne i typ
bikini,
leopard bikini. Ja. Och då det står att hon måste skriva in rätt lösenord. Och då säger hon till sin kompis
Anna.
Anna, har du sett vad han håller på med? Och då säger hon.
Ja, vad säger hon?
Hon säger, Boris, han vet inte hur en kvinna ser ut ens om hon skulle sitta på honom.
På hans huvud?
På hans huvud.
Som en hatt.
Mm, intressant. Ännu en sån här hattaspekt i en Bond-film.
Mm. Annars lyser hattarna med sitt frånvaro.
Ja, Bond bär ju tyvärr inte hatt.
Nej.
Det är alarmerande.
Nej.
Nej, det är helt okej.
Jag tycker
Pappa. Han har ju en härlig frissa, den gode Pierce. Den är, den är lite som en vågartat mönster nästan.
Som rör sig som ett eget, har ett eget liv.
Bond som har ett eget liv.
En Bond som har egen, hans frisyr har ett eget liv.
Hans frisyr,
är det den första Bond som har en okej frisyr eller?
Alltså, det får man väl ändå säga. Sean Connery hade ju ingen frisyr, han var ju flintskallig. Roggan, han hade ju den vedervärdigaste frisyren ever. Han såg ju ut som Donald Trump typ i håret. Och Timothy Dalton, i och för sig, han hade väl helt okej hår, men det var ju inget uppseendeväckande. George Lazenby hade ju för sig ganska fint hår.
Ja, men George Lazenby, han var ju male model också, så att det var ju ordning på grejerna.
Absolut.
Han kunde ju visa upp kläder som ingen annan.
Absolut. Nåväl, lösenordet är knockers, vilket Boris talar om för henne, i form av en gåta.
Sånt håller han på med.
Sånt håller han på med, snuskiga lösenord.
Han är smalg och ganska repulsiv och visar sig också vara en skurk.
Exakt, de tjorar och kimmar. Natalia går för att ta lite kaffe. Boris går ut för att röka en cig. Då landar den här tigerhelikoptern som blev stulen. Med Zinnia Onatopp och General Oromov. Just det, killen ni kommer ihåg från inledningen som sköt 006. De träder in i den här anläggningen. Ber dem att få några häftiga koder. De säger att det här är ett... en drill, en övning helt enkelt.
Och skjuter alla.
Och när de får tag på den här GoldenEye-krypteringsmojängen som de har på den här basen. Då får Zinnia Onatopp kåtslag och skjuter ner allihopa samtidigt som hon ropar upphetsat.
Stankar och stannar lite. Hon går igång verkligen på det där. Men det är ju roligt för att Onatopp och Urmov, de älskar ju sina jobb.
Ja.
Det är trevligt. Jag har inte sett två bondskurkar som tycker så mycket om sina jobb. Eller som är så...
Ja, de är dedikerade.
Dedikerade.
Verkligen.
Och glada. Kanske det. Andra har ju kanske tyckt om vad de håller på med. Men de är verkligen glada över det.
Ja, men det gör ju saker och ting...
lättare att gå igenom.
Mm. Ja, är det en film att gå igenom det här?
Bitvis kanske. Eller alltså i
tillstånd. Ditt tillstånd så är det ju det såklart.
Vad som helst är väl
svårartat. Till och med en Jackie Chan-film skulle vara en pers för dig nu.
Mm, kanske.
Ja. Men i alla fall, de skjuter ner allting och de... ja, de knappar ju in koderna för GoldenEye, det här satellitvapnet. Att skjuta ner en elektromagnetisk puls på... den här stationen. Fäller tre jaktplan som kommer för att undersöka vad det som har hänt. Och ja, det blir märkligheter. Den här elektromagnetiska pulsen snappas dessutom upp av radarbilder från London. Som en Bond och ja, hela köret där sitter och kikar på en TV. Natalia har undkommit. Hon har gömt sig i The Pantry. Vilket är en liksom, ja, en låda i köket. Zinnia Onatopp gick in för att skjuta ner henne, för hon hörde ett oljud där. Och såg ett ventilationssystem som var lite sabbat och började peppra på ventilationen. Sen gick hon ut till Ormov och sa, jag behövde ventilera någonting där inne.
Men hon satt i ett skåp.
Hon satt i ett skåp.
Lurad. Sen smäller allting.
Elektromagnetisk puls, flygplan som kraschar, explosioner. Men trots allt detta så överlever Natalia. Hon går igenom ganska mycket här. Hon blir nästan mosad av en fallande takfläkt. Eller vad det är,
det är ett personporträtt här.
Ja, det är typ 15-20 minuter av filmen utspelar sig här.
Sen går hon ut till hundarna och lever med dem i vildmarken.
Ja, det är ett, vad heter det, slädhundar som väntar, som liksom fastsurrar där ute. Och på så sätt lyckas hon ta sig därifrån.
Bond är lite kritisk mot M eftersom han har haft rätt på allting och M är en sifferanalytiker. Som tycker att det inte är någon... Man behövde inte spåra helikoptern. Man behövde inte tro att GoldenEye någonsin hade funnits, etc, etc. Men Bond har ju rätt. Bond man skulle tagit saker på allvar och låtit honom jaga efter.
Bond har alltid rätt.
Så nu släpps han lös.
Unleash the Kraken, the Bond.
Precis. Han förklarar också Fem att man inte bara kan gå in hos ryssar och be om nyckeln. De har koder och grejer.
Just det, Bond. Än en gång, Bond mansplainar grejer. Eller han M-splainar, det har han gjort många gånger förut. När han vill skryta med sitt kunnande för M. Det är ju något som också en riktig Bond ska kunna. Så även här excellerar Pierce Brosnan.
Sen får han en schysst penna och Q, va? Och en BMW han som han inte använder.
Q och här. Q är alltid bra. Han är alltid bra. Man blir alltid glad av att se Q.
Han får en BMW som han inte använder i filmen.
Det är ju det märkligaste ever. Han får en BMW och Q går runt den och säger ja, men du vet alla de vanliga grejerna, vi har lite missiler här framme och ja, du vet, det works liksom.
Men den dyker upp en liten stund på Q bara. Q. Vi klipper in sån här laugh track här sen.
Det ska jag absolut göra. Ja, men det är så himla bizarrt. Han snackar den här bilen jättemycket och sen typ en timme senare i filmen så är den på Kuba. Och Bond åker omkring lite på utflykt med bilen. Men det händer ingenting.
Nej.
Nej, han ger bort inte avlossa till, de där missilerna.
Till Jack Wade. Som inte har träffat den. Som kommer träffa.
Men Q ger en penna. Den kommer användas. Den penna som...
Därför är jag lite orolig när Jonas sitter och ständigt hötter åt mig med en penna här.
Q förklarar för Bond att om man klickar på pennan 3 gånger... så startas en timer. Pennan kommer att explodera inom 4 sekunder om man inte klickar 3 gånger till igen. Med den här informationen kommer visa sig bli väldigt viktig mot slutet av filmen. Men där är
Bond,
den.
Bond latchar lite med den där och Q säger åt honom att
grow up 007.
Sen går de och sätter den i bröstfickan på Kevin Bacons Hollow Man som sprängs. Vad var det?
Du får nog förklara det.
Nej, men han ser, i Kevin Bacon blev osynlig i en film och då lindade han in sig i något
gasbindan
kanske.
Han ser ju förjävlig ut i alla fall.
Det här är bara en docka som står. Men,
Men den ser ut som Kevin Bacon i The Hollow Man.
Ja. Som sprängs av pennan.
Det blir du glad av.
Sånt blir jag glad av.
Och det är ju väldigt mycket komiska detaljer i Qs labb här. Det är många som utsätts för saker i labbet liksom i bakgrunden.
Airbag i telefonkiosk.
Ja, varför?
Och annat.
Annat. Explosioner och folk som skjuts iväg och allt möjligt. Ja, det är lite corny, men jag vet inte. På något sätt funkar det.
Men Q kan fortfarande rocka en combo, va?
Absolut, han ser ju fräsch ut trots att han är typ ja, minst 85 kanske. Ja, härligt. Bond säger tack och hej till Q och drar iväg till Sankt Petersburg
9 år senare.
Och där träffar han Muffy.
Ja, nu är jag Jack Wade som kommer låna BMW på Kuba.
Exakt, Jack Wade är den här Felix Leiters substitut kan vi säga. Som ni kanske minns så blev ju Felix Leiter av med benet i Tid för hämnd.
Men han spelas av Brad Whittaker,
alltså inte...
vapenhandlaren från Iskallt uppdrag.
Inte Felix Leiter utan Jack Wade. Den här nya killen.
Vi var chockade.
Precis, han spelas av killen som redan varit med i
Iskallt uppdrag.
Iskallt uppdrag. Ja, men det här har ju hänt förut. Kommer du inte ihåg att han som spelade Blofeld i Diamantfeber hade ju varit med i Man lever bara 2 gånger. Som agent i Japan.
Han som hade den där chockerande dödsscenen.
De gillar att göra såna här konstiga grejer. Liksom återanvända skådespelare som har gjort andra roller.
Ja, men vet du vad? Det gillar jag också.
Du tycker den funkar? Du sa för övrigt att han var som Sheriff Pepper.
Ja, men lite när han dyker upp här. Han vill inte, för Bond glider ju upp och skadar.
Och då var det någon som invikade här att ja, om Sheriff Pepper har haft 2 hjärnceller.
Och det var du, eller?
Så, ja.
Bond vill dra lösenordet. Jack Wade vägrar. Han är burdus, amerikan.
De ska göra den här klassiska, Bond går upp till en kille, säger en fras, killen ska svara med en annan fras och då vet de att de är okej. De är båda agenter och kan börja socialisera.
Men Bond tvingar honom att säga lösenordet och show me the rose. Och Jack säger please no.
Jack vägrar efter.
Men rosen ska fram.
Ja, han har ju rosen på, vad är det, typ benet. Fast det är alltså han...
Ja, nära stjärten.
Nära stjärten. Och på rosen så står det Muffy. Och vi vill ju gärna veta vem Muffy är. Hur som helst, här i Sankt Petersburg så visar det sig att Natalia har dykt upp. Hon har lyckats ta sig från Severnaya till Sankt Petersburg. Och här så skärmar hon in sig hos någon dataförsäljare. Hon får lite...
tid att chatta.
Tid att chatta. Hittar Boris som ju också lever. De beslutar sig för att träffas i en kyrka. Och här blir Natalia tillfångatagen av Zinnia Onatopp. Och här får vi också veta att ja, Boris var ju förrädaren. Klipp till Bond som är ute och åker jätteliten bil med Jack Wade. De båda tar sig fram till någon sorts svartklubbarnas lag där... vad heter den här killen? Det var någon ryss som spelades av...
De träffar Valentin Sukovski där.
Valentin Sukovski och det är en stor kar. En stor bit kar. Mycket kar för pengarna. Jo tack. Ge mig lite mer Sukovski, tack.
Bond vill ha lite uppgifter om Jonas.
Ja, och de beslutar sig för att helt enkelt göra gentjänster och gentjänster.
Men det allra märkligaste
ja.
Är att Mini Driver står på scen och sjunger falskt i en någon slags cowboy burlesk.
Det är
som Irina.
Det kan faktiskt vara det märkligaste jag har sett i en Bondfilm. Och vi har sett ganska många märkliga saker. Mm. Men det här var helt opåkallat. Alltså vilken jävla överraskning. Jag hade ingen aning om Mini Driver var med i en Bondfilm.
Nej.
Det här måste ju varit hennes typ första framträdande.
Ja, i Cowboy Burlesque i alla fall.
Jag har ingen koll på Mini Driver för sig, men... Hon blev väl stor först med den där, vad hette den nu igen, med din favorit?
Ja, men hon hade någon innan, en genombrottsrulle. Jag har sett den, det är någon sån här vänskapsfilm.
Men vad heter den jag tänker på?
Du tänker på Gross Point Blank.
Gross Point Blank med...
John Cusack.
John Cusack, just det.
Och Benedict Urquidez.
Inte att förglömma. Ja, det är en kille som Anders gillar. Då vet ni att det är en kille som gillar att dela ut stryk.
Vet de det?
Det vet de. Aha, 07-poddens lyssnare, de har väl stenkoll på dig vid det här laget.
Det blir fistfight.
Ja.
Jag blev meddelad att du inte använder ordet fistfight av en trogen lyssnare så mycket längre.
Att jag inte använder ordet fistfight
så ofta längre.
Vill de att jag ska göra det?
Jag tänkte att jag kan ta över det.
Fistfight?
Ja, fistfight.
Ja. Blir det fistfight?
Här blir det fistfight.
Vad händer då?
Nej, inte just nu. Längre fram i filmen blir det inte fistfight.
Ja, jo, det blir det ju.
Helt okej fistfight.
Vi återkommer till fistfight. Men ja. Här och nu så skickas Bond till ett... nej, men han åker ju hem till sitt hotell i Sankt Petersburg här.
Gör det också.
För där träffar han Zinnia Onatopp igen.
Är det när han gör och badar?
Hon dyker upp bastun.
Efter badet.
Vill saxbens mörda honom.
Abstrakt
bild. Bensax mörda honom. Det blir ju fistfight här kan man säga.
Mm.
Fast det blir ju, vad blir det? Benfight. Legfight. En legfight. Bond tvingas till slut. Han blir nästan kvävd av Zinnia Onatopp. Som ju har placerat sig med sina höfter längs med liksom, vad ska man säga att det är? Bröstet, bringan typ.
Kan det där.
Han kan inte andas liksom. Hon stoppar andningsvägen med sina ben. Bond dunkar in henne i väggarna, men hon blir bara gladare och gladare, för det är ju upphetsande att få stryk för den här checka damen. Till slut så inser han, ja, jag slänger ner honom på det glödheta bastuaggregatet. Så rumpan blir skollad på den här donnan.
Ja, för det är lite att ta i kanske.
Det var visst lite för mycket för henne. Hon
blir... Det är en annan lirare där också.
Men ja, men han övermannas med en smäll typ. Och ja, Bond riktar pistol mot Onatopp.
Men jag menar, det är så effektiv Pierce Brosnans Bond där.
Ja.
En smäll, boom.
En smäll.
Ett bastardaggregat, fräs.
Ja, Zinni Onatopp för Bond till Janus. De åker till en statykyrkogård. Det ser ganska fräckt ut. Det ser ganska fräckt ut.
Ja, du var väldigt förtjust i statykyrkogården.
Ja, men visst. Där kunde jag befinna mig.
Van Damme har också en sån där bastufight. Eftersom jag försöker ofta ta upp Van Damme.
Vi pratade ju om att Viggo Mortensen har ju en i Eastern Promises. Visst är det den?
Ja, just det.
Ja. Eller, nej, det är Eastern Promises.
Ja, det är Eastern Promises. Just det. Och Jean-Claude Van Damme har en i Maximum Risk.
Ooh, okej. Okay. Här namedroppar vi filmer. Låt oss återgå till,
till statykyrkogården.
Statykyrkogården. Bond här traskar runt lite smått. Stöter på en Janus.
Som träder fram i mörkret.
Han träder fram i mörkret. Hans ansikte är skuggbelagt. Men Bond har en oråd. Han bara, hallå där, jag känner igen den här figuren. Det visar sig vara, nej men det är ju 006, det är ju han som leder hela den här skurkorganisationen. Han blev inte mördad i början, nej, nej, nej. Han och general Oromov, de är ju, de är tajta med polare. Och 006, han ska banne mig se till att good old England ska få betala för allt som han fick genomgå under sin barndom och alla skitsaker som han fått genomdida.
Jag fann en lienskosack allierade med nazisterna och hans familj blev straffade för det.
Och, ja, och det här...
Och tog livet av sig av skam.
Just det, och det här tycker han är skit. De har ett heart to heart, men det här slutar
med... Maffi?
Nej, Maffi är inte med i handlingen här. Bond blir skjuten med en bedövningspil och klipp till... Bond vaknar av att Natalia skriker som en dåre.
Klipp till 9 år senare. Nej. Ja. Ja, vilket vrål.
Ja, shit. Vilket sätt att vakna upp från en skönsömn.
Och presentera sig för Bond.
Det här det är ett kul sätt för Bondbruden att introduceras för Bond.
Bondmannen.
Och vice versa såklart. De sitter i den här tigerhelikoptern som har en... Vad säger man? En timer. Den är set to self-destruct.
Mm. Den ska skjuta iväg målsökande missiler som är målsatta på sig själv.
Just det. Så missilerna kör iväg och Bond inser, hallå där! Här är ju vad säger man? Self-eject-knappen.
Ja, jag trycker, eller han skallar, vad heter det?
Eject-knappen. Och då flyger hela chassit upp med Bond och Natalia samtidigt som missilerna skjuter in i skalet som är kvar.
Här kanske skurkarna skulle ha kopplat ur katapultsystemet eller någonting.
De borde framförallt stannat kvar och undersökt så att allt gick rätt till.
Men de vill aldrig se hur det går till, för nej, det är ändå, det här är en syn. Alltid att samma se sak. Den här helikoptern explodera. Det, hade man ju, det skulle jag vilja se om jag...
Nåväl, hela ryska armén dyker upp, tillfångatar Bond och Natalia. Och dagen därpå så skifflas de in i ett förhörsrum där en snubbe, som är någon sorts försvarsminister, säg, kanske, kommer in och säger, hallå där, vad håller ni på med? De avbryts precis
Bond efter... Bond är jättebesviken över förhörsmetoderna, för det är inte ens något förhör, det är bara lite anklagelse.
Just det. Och Natalia berättar att nej, men general Oromov, han är en han talar med falsk tunga. Oromov glider in.
Påtagligt svettig.
Han förhör om anklagelserna, han snappar åt sig en pistol, skjuter ner försvarsministern och en vakt. Kastar åt bombpistolen som då är oladdad då, och säger att nej, men nu ska jag framea dig för det här.
Ja, men han det är roligt, för han pratar hela tiden medan han gör det här. Och han spelar det som att han liksom kommer på det i stunden. Mm. Det är den här intuitiva improvisationen som folk har ägnat sig åt i tidigare filmer.
So hot right now!
Precis.
Ja, och vad händer nu då? Jo, Bond knockar Ormov och drar. Han springer med Natalia genom The Library, som det heter i spelet GoldenEye.
Arkivet här.
Ja, jag vet. Jag var lite besviken på det.
Men ett arkiv är väl schysst?
Det kanske är The Archives, det kanske minns fel. Hur som helst så är det mycket från spelet GoldenEye som jag tänker på när jag ser filmen.
Ja, du blandade ihop helt och hållet.
Jag pratar om det hela tiden. Wow, men här minns man ju, åh, det är fina stunder. Åh, vilken bandesign. Wow, vad coolt.
Mm. Och Jonas trodde sig ett tag var Bond här också när han cruisade fram genom statykyrkogården.
Det kanske var det som gjorde Pierce Brosnan så bra, att det var jag som var honom.
In your dreams.
In my... wet, wet dreams. Hur som helst, de springer runt, blir beskjutna. Natalia, hon blir tillfångatagen av Oromov. Och Bond kastar sig ut ur den här byggnaden. Han hoppar upp i en tank, snor tanken, jagar efter Oromov och Natalia som åker i en bil. Och här blir det en fet jävla tankbiljakt över Sankt Petersburgs gator. En biltankjakt som filmades i 4 veckor. Och man förstår varför när man ser den. För det är många money shots här.
Mm, det är väldigt snyggt i sens att bara att sladda så mycket med en tank. Det ser häftigt ut.
Tanken river delar av hus. Skapar tunnlar genom hus. Mosar bilar till höger och vänster, liksom kör över bilar till hälften liksom.
Och stuntmän flyger och far.
Stuntmän flyger och far över broar och kanaler.
Det är så snygg buskis.
Ja, snygg buskis. Det är många bilar och människor som flög över liksom, ja, ner i vatten och som exploderade och you name it. Allt var där.
Även om jag tycker tanks är lite visuellt tråkiga, så är scensättningen här väldigt häftigt. Så det är lite blandat, spännande, coolt och tråkigt samtidigt.
Ja, fast jag överväger åt det coola, skulle jag säga.
Ja, det överväger till oss.
Speciellt när Bond kör över en pedestal och får en staty på huvudet på tanken. Ja, det han får en hatt!
Det tänkte jag säga speciellt inte.
Det, men tyckte han får ju en hatt!
Ja, men det gick överstyr.
Det är ju hattgrejen, han är tillbaka. Det gick överstyr.
Pierce behöver ingen hatt på sin tank.
Det håller på ganska länge den här jakten, och den är verkligen pulshöjande.
Det är superfräckt.
Det slutar med att... Oromov åker in i ett train yard, ser man det?
Bond smyger bara med tanken.
Just det. Man får se liksom en närbild när tankens liksom kanontorn liksom glider in i bild. Ser väldigt roligt ut.
Skurkarna drar iväg på tåg.
Och på tåget finns både Oromov 006 som spelas av Sean Bean och Zinia Onatopp tillsammans med Natalia. Bond har sprungit iväg med tanken och smugit in i en tunnel. Han smyger ut ur tunneln. Det ser också väldigt roligt ut.
Mm,
så långsamt glider han ut ur skuggorna med sin tank ur den här tunneln. Han bombar tåget när det kommer mot tanken. Hoppar ur tanken. Det hade blivit feta explosioner när de kör in i varandra.
Men det är mycket komma ut ur skuggor.
Mycket komma ut.
Ja, Jacques Farrell kom ju ut ur en garderob. Men inte vid livet. Det är allt jag kan säga. Ja, tåget spårar ur. Är det så?
Ja, det spårar väl inte ur.
Podden spårar ur.
Podden har spårat ur för länge sedan.
Spårade vi någonsin in?
Ja,
vi hade vår...
Vi glömde ju att berätta om den här fantastiska repliken Boys with Toys.
Den har varit, ja.
Det är den här förhörsscenen med försvarsministern. Då börjar de gnabbas med varandra, försvarsministern och Bond. Och till slut blir Natalia så irriterad på dem att hon säger "Stop it! You're like boys with toys!" Och det är den här repliken som har plågat, hemsökt Anders.
Jag vaknar fortfarande svettig, skrikande mitt i natten. Och jag hör det där eka i huvudet. Jag satt ju när jag såg den och byggde Lego och sen hörde jag det där.
Du var
fastnade med ett stel.
Du var 16 år när du såg den här.
Jag vet, den här efter konstruktionen håller inte.
Nej, jag vet inte riktigt. Nåja,
tillbaka. Jag såg den ju när den gick på TV3 också, den här första gången.
Okej, okay. Då var det ju typ 17-18, eller hur?
Ja, men vadå?
Med vuxen, 17, helt enkelt.
Ja. Vuxen, vadå? Man kan väl bygga med Lego?
Ja, visst.
Absolut. Alla åldrar.
Ja, ja, absolut.
Alla åldrar har sin Lego...
Moment.
Time. Lego moment.
I alla fall, in i det här
Chuck
tåget.
Chuck Farrell kommer... Nej, han kommer inte nog mer.
Har du börjat ljuga nu igen?
Ja, men jag
antar den här podden var tillräckligt intressant, eller?
Nej, nu måste vi salta lite.
Du börjar ju ljuga när saker och ting inte är tillräckligt bra. Eller intressanta.
Ja, tills nu. Jag bryter mitt...
Så nu blir det tråkigt?
Nej, jag bryter mitt... vad heter det?
Ditt embargo på ljugande.
Mitt MO. Jag ljuger helt apropå nu. Oavsett om det är hänförande... nagelbitar eller...
Helt apropå, Bond springer in i den här tåget.
Ja, han gör ju det.
Han har 006 och Zini on top på konet.
He's on top nu. Nu är Bond på on top.
Nu är Bond on top. Nåja, Oromov dyker upp med en pistol mot Natalias huvud. Bond tvingas välja flickan eller uppdraget. Eller liksom så som 006, han är ju väldigt sur på Bond för att han valde att sätta uppdraget först och inte sina vänner. Och nu...
Oproffsigt.
Ja, det får man ju säga.
Gå och vara sur med en sån sak.
Det är märkligt.
Så tajta verkar de inte vara fast.
Han verkar inte vara speciellt bra agent den här 06. Nej. Som han tycker kompisar ska
gå. De verkar inte så tajta, men det har framkommit i en tidigare scen när han 06 står och slickar Natalia i ansiktet att han och Bond delade på allt.
Just
allt understrykar han.
Allt!
Ja. Så supertajta alltså.
Lite väl tajta skulle jag säga.
Ja.
Inte det, riktigt kosher.
Inte bra. Nej, man ser ju att Natalia som har fått upp ett visst intresse för Bond i några tidigare scener. Man ser hur det intresset lite slocknar när 06 kommer med de här nya uppgifterna.
När den här informationen kommer. Okej, okay. Inte riktigt lika sugen på honom längre.
Nej. Men det återkommer ett intresse.
Hon blir ju sugen när Bond dyker upp och räddar henne. För självklart så skjuter han Oromov först, vilket ger 006 och Onan Top tid att slinka ut ur tågvagnen och stänga den med så här armerade dörrar. Och ännu en self-destruct timer. Nåja. Natalia kastar sig på datorn och lyckas chattar. Spåra Boris och hans kommunikation till Kuba. Bond har någon sorts laser i klockan som han öppnar en dörr i golvet med. Och de båda lyckas fly den här explosionen. Klipp till Kuba!
9 år senare.
9 år senare. Skämtet vägrar dö.
Jag vägrar dö. Men det är nära nu.
Och här får vi se bilen igen.
Nu kommer den rullande till i natur.
Det ser ju väldigt fint ut här. Det är lite paradiskänsla.
Ja, Jack Wade glider in i ett litet flygplan och lånar bilen och det blir lite
blå lagunen. Tanken är att Bond och Natalia ska få flygplanet. Precis, och bilen försvinner tillsammans med Jack Wade och sen ser vi den aldrig mer igen.
Nej. Sen romansar de lite på beachen.
Ja, här är jättebisarr liksom färgskala.
De talar ut om
känslor. Det ser ut som att det är något sorts vykort eller något sådant så här hallmarkaktig liksom ton på hela.
Det är säkert stråkar här. Jag glömde när de är på.
Ja, det är mycket konstig musik.
Skulptur kyrkogården och när de var där och när någon av sex diskuterar sina motiv, då är det den konstigaste pianomusiken
genom tiderna.
Genom tiderna.
Wow.
Den märkligaste ljudsatta.
Ni hör, det är värt att se den här filmen bara för det ögonblicket.
Tillbaks till Kuba.
Men innan vi avslutar den här lilla passusen med deras typ blå lagunen moment.
Så
bör vi tillägga att när de har älskog så blir det en övergång mot en eldbakgrund som fick Anders att utbrista
Oh, ah, vilken övergång.
Jo. Wow. Jonas har mest suttit och antecknat allt så vad jag har sagt.
Super cheesy och du bara wow.
Det var det jag menade.
Ja, ja, ja. Ja, härligt.
Det påminner om jag tror inte att det är någon sån övergång där, men den hade kunnat varit i Star Wars episode 2 när Anakin och hon
Fy fan.
När de är ute i öknen och pratar ut känslor med varandra i öknen.
Låt oss inte dwella på det här. Istället tycker jag att vi backar bandet typ, ja, vad ska vi säga, 25 år.
Oj, 25 år?
Mm, kanske 27 år till och med. Till man lever bara två gånger. För ja.
Nu händer det.
Återintroduceras vi till den filmen. De har nämligen snott slutet från den filmen i GoldenEye. De försöker hitta den här radartornsanläggningen som ska finnas här. Men den finns inte.
Och jag vill bara meddela att vi får en spegelscen. Det är väldigt lättköpt, så sånt här gillar jag.
De åker upp över ett bergsmassiv och det ser ut som att de åker över den här dammen igen. Liksom.
Precis, det är exakt samma shot som ett flygplan som flyger över.
Men det var fint. Det var överlag många fina bildlösningar och shots i den här filmen. Och de flyger då även över en vulkansjö. Och som vi vet så döljer ju vulkansjöar i Bondfilmer hemliga anläggningar.
Men Bond vet inte det. De är på väg därifrån. Som
det här är ju bisarrt. Han har ju redan varit med om det här. Hur kan han inte liksom se det här komma? Det skjuter upp en missil som spränger deras flygplan till hälften. De kraschlandar i djungeln. De tar sig ur flygplanet. De är helt
men det är ju typ som förra gången också. Att de typ på väg därifrån. Nej, men här finns inget. Bara en vulkansjö. Och då anfaller
att då skurkarna. Avslöjar
sig. De kan inte hålla sig. De blir så ivriga. Ah, skjut mig den här missilen. De flyger över en till. De misstänker
inte. Ja, det är så bizarrt liksom. Men om vi inte gör någonting, då kommer de inte se oss överhuvudtaget. Och de kommer typ lämna oss i fred. Men vi skulle kunna skjuta ner dem också. Nej, vi kör på det.
Och Onatopp bara glider ner från en helikopter och typ droppkickar Bond rakt i bringan.
Yes, och gör sig redo att göra en ny bensax-mordattack.
Ja, den här gången ska The Pleasure vara hennes.
Just det, helt och hållet på hennes sida ska nöjet vara. Just det. Bond lyckas få fatt i sitt vapen. Han skjuter inte på henne utan han skjuter på helikoptern. Så att helikopterpiloten dör och helikoptern liksom glider iväg och Onatopp som fortfarande är fäst vid helikoptern flyger iväg och hon träffas i en typ
en slangbälla.
Slangbälleträd, den är liksom formad som en slangbälla. Och så blir hon mosad mot trädet och
blir hängande.
Dör.
Jag tror hon skulle flyga genom slangbällan där så att hon blir skjuten som en slangbälla och så in i helikoptern.
Det hade varit något
som störtar och sprängs. Det var coolt.
Ja, nu blev det en okej död kanske, men lite sådär.
Mm. Hon är så bra, så hon hade kunnat
Hon hade förtjänat något extremt faktiskt. Mm. Ja, Famke Janssen ska verkligen ha en stor tumme upp. Hon gör ju mycket av sin ganska corny roll. Men hon får den att funka. Trots att hon är liksom helt over the top så är hon ju liksom, riktigt bra.
Jag älskar mina skurkar over the top.
Tumme upp till Anders. Bond och Natalia, de lyckas... Ja, de hittar den här anläggningen, för den reser ju sig upp ur vattnet nu. Eftersom 006 är redo att iscensätta sin plan att trigga den här elektromagnetiska pulsen över London, men inte förrän han har hackat sig in i alla banker i London och snott alla deras pengar. Den här pulsen kommer senare att sopa igen alla spår.
Och allt annat.
Och allt annat. Det blir kaos. Och
allt kommer raderas.
Mord och död och förintelse och allt möjligt. Men Bond och Natalia dyker upp för att stoppa detta.
Och det gör de.
Det gör de. Bond blir då tillfångatagen av vakterna. Och förd till 006. Natalia blir också tillfångatagen. Men inte förrän hon lyckas knacka sig in i en dator i anläggningen. Och hacka
den här planen som de håller på att iscensätta. Boris, som ju är här och är 006 liksom, ja, hackare. Han får fatt på Bonds penna. Han har någon grej, Boris. Han brukar hålla på och vifta med pennor liksom.
Han är lite stressad.
Han är någon lite så här trollkars, vad säger man?
Trixare.
Han är en liten trixare med pennan, gärna med fingrarna så där, håller på och för den fram och tillbaka på märkliga sätt med fingrarna.
Ja, men han är duktig på snurra pennor.
Han är väldigt duktig på det, och jag minns att som liten blev jag väldigt imponerad av det där och gjorde det själv när jag kom hem med pennan. Bara, wow, kolla vad jag kan göra. Och Boris har då en grej att efter att han gjort klart sina cirkusnummer så brukar han klicka några gånger på pennan. Och eftersom det är Bonds penna så vet vi ju att den, om man klickar tre gånger, då kan det hända grejer.
Om man klickar
tre så, gånger så här blir det lite spänning. Bond tittar något.
Det blir mycket klickande. Och det visar att Bond håller räkningen exakt i den här ganska pressade situationen.
Mm.
Vilken kille.
Så när Boris har klickat tre gånger, då har Bond snappat upp detta och se till att föra sig själv och Natalia ur
bild.
Ur bild. Ur explosionens omkrets. Det blir en explosion. Pennan exploderar och Bond och Natalia är på fri fot. De springer iväg. Vad händer sen?
Boris ska fortsätta under pistolhot och försöka få den här jävla satelliten på rätt spår igen. Den är på väg ner i atmosfären och Natalia har krypterat alltihopa. 006, jag är väl efter Bond lite. De springer ut på den här satellitdisken och springer runt lite, slåss lite i något rum. Bra fight.
Vad blir det här? Vad blir det här?
Pannkaka.
Nej, det blir fist fight.
Vill du ha tillbaks?
Jag väljer att appropriera det här.
Vill du ha tillbaks det eller?
Det blir fistfight. Nåja, fortsätt.
Ganska bra fistfight.
Ganska bra fistfight, absolut.
De visar vad de går för.
Det är mycket tätt inpå. Och det är lite armbågar, det är lite knytnävar, det är lite danska skallar.
Men det är ändå inte sönderklippt och för nära så att man inte ser vad det är de...
Nej, men alltså,
försöker göra.
Jag måste ju ge Martin Campbell en stor tumme upp. Han väljer att han vet hur man framar en fistfight på helt rätt sätt. Bond...
Det ena med det andra, de ramlar ut där till slut på...
En stege
på
höger. De är på det här stora radartornet, men och så den här ner till den här disken så är det typ 100 meter eller någonting.
Mm, där hänger jag. 50 meter. Och stampa på händer och grejer och... Det ena med den andra. 006 faller ner. Natalia hijackar helikoptern och kommer att plocka upp Bond.
Det intressanta är ju att 006 överlever det här 50 meter långa fallet. Han ligger typ helt sönderslagen längst ner på den här radardisken och tittar skräckslaget upp när hela skiten bara rasar ner på honom. Det var verkligen så här over the top kill. På killen. Samtidigt, Boris blir också... När allt har sprängts där i det här radartornet så är Boris den enda som har överlevt. Han inser detta, ställer sig upp i segergest och skriker I am invincible! Och
det,
då...
Det brukar han ropa lite då och då. Det har han gjort tidigare också. Det ens...
Och det är ju det sämsta man kan göra i den här sortens situationer, i den här sortens film. För då sprängs ju tankarna med, vad är det, kväve?
Ja, flytande kväve va?
Yes, och sprutar över Boris som blir en levande ispinne. Eller en död ispinne antagligen. Klipp till Bond och Natalia som hoppar ut ur helikoptern och vänslas med varandra.
Precis lite. Tänker att nu är det tillfälle. Men Jack Wade dyker upp. Med hela manskapet. Ytterligare, man lever bara två gånger fast tvärtom. Där dök alla ninjor upp ur vulkanen helt plötsligt som att de hela tiden hade varit där.
Ja, just det.
Och nu dyker hela CIA-förbandet upp, fast först efteråt. Liksom. I manöver bara två gånger fick ju Bond faktiskt hjälp av ninjorna. Här ligger de bara och väntar.
På att störa honom mitt i det trevliga.
De hoppar på en helikopter,
de flyger iväg. Och här...
Jag har aldrig sett så mycket helikopter.
Nej, det är helikopter på helikopter i den här filmen verkligen.
Men helikopter i solnedgången och den smoothaste jävla låten bara, i eftertexterna.
Anders blev superimponerad. Wow, vad hette han som hade gjort låten?
Det var Eric Serra.
Eric Serra.
Och vi bara...
Huge props, Eric!
Det var en smooth operator där alltså.
Spare me the Freud, hörru. Som 006 säger till Bond i slutet av filmen.
Ja, precis. För de pratar väldigt mycket sån... inte undertext, men de förklarar varandras psykologi... De håller på att psykologisera varandra hela tiden. Alltså, det är ju viktigt. I massor med scener. Mm. Du är en sexistisk manschauvinist, det vet du väl. Ja, jo, sorry. Och sen bara, ja, men tror du att du kan ligga med levande kvinnor för att försöka glömma alla du har dödat? Eller vad är det 006 säger? Något sånt. Ja, väldigt...
Men, att de, men ja. det är ju viktigt att notera att Bond pratar i one-liners nästan hela tiden.
I alla fall i första tredjedelen av filmen är det väldigt...
är helt sjukt.
Det var kul.
Ja, det var härligt. Vilket också bevisar varför Pierce Brosnan kanske, möjligtvis, är min Bond.
Alla har en Bond.
Det här är min.